Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men hej på er, Karl-Anders Lindahl från Nyt24 här och välkommen till det sjätte avsnittet av 24 frågor. Veckans gäst är MUFs ordförande Benjamin Dosa och det kan vara bra för dig som lyssnar att veta att vårt samtal spelades in dagen innan MUF krävde partiledaren Anna Kinberg Batras avgång. Vi pratar faktiskt inte jättemycket om AKB men lite grann, så ni kan ju tänka på det när ni lyssnar. Annars är det ett kul och intressant avsnitt, jag tyckte det var jättespännande att spela in. Och jag hoppas att du får en riktigt fin, trevlig lyssning. Oh, välkomna till en sprojlans ny säsong av 24 frågor. Jag är jätteglad över att vara tillbaka. Vi har en jättefin höst framför oss med massa förträffligt intressanta personer. Och den första gästen för hösten, det är faktiskt Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dosa. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Hur känns det att vara med i 24 frågor?
Oh, det här känns stort. En sån här chans får man bara en gång i livet.
Vi kör igång helt enkelt.
Ja. Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor med intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24. 24 frågor.
Fråga nummer ett. Dosa är ju kanske inte Sveriges vanligaste efternamn. Kan du berätta lite mer om var kommer det ifrån?
Nej, vi är bara några få dosor i Sverige. Det kommer från Tjeckien. Morfar flydde från kommunistkontrollerade Tjeckien till Tyskland och sen till Sverige. Så att det är vi, den lilla klanen som är de enda som finns i Sverige.
Så ni är så här, var det 10 personer någonting?
Ja, lite drygt.
Mm. Fråga nummer 2, civilstatus?
Sambo.
Fråga nummer 3. Vem var din stora idol när du var liten?
Det skiftade rätt mycket. När jag gick i förskolan så var det den lokala polisen som jag tyckte var riktigt ball. Jag ville också bli polis för då fick man köra hur fort man ville. Inte för att jag hade körkort vid den tiden, men det verkade coolt. Sen har det skiftat lite. Det har varit entreprenörer, det har varit företagare. Morfar har väl alltid varit en sån som man har sett upp till. Så det har skiftat lite.
Det var din morfar som flydde från Tjeckoslovakien då?
Ja, men exakt. Då startade en städfirma, försörjt sig själv och familjen så, och verkligen fått in oss i det svenska samhället.
Vi ska komma tillbaka till uppväxt lite sen. Så fråga nummer 4, angående ditt namn igen. Har du någon gång kallats för Bulldosa?
Nej, inte just det, men snusdosa och Benjamin Syscha och massa andra saker har man kallats för, men just det.
Är det någonting du hoppas att sätter sig nu efter det här?
Ja, vi hoppas att det får ringa. Det är faktiskt lite ballare att kallas för bulldozer än typ Benjamin Syscha. Mm.
Fråga nummer 5, har du någon idrottsgren som du är riktigt vass på?
Vass är väl en definitionsfråga, men jag har spelat fotboll, har jag spelat hockey, har jag spelat och innebandy. Och innebandy var jag bland de bästa i laget, kanske topp 3, men vi körde ett riktigt dåligt lag.
Hur gammal var du när du var som bäst?
Vad kan jag ha varit? Kanske 12-13 någonstans. Och fotboll var jag rätt dålig i laget. Kom inte alltid med i startelvan och så, men jag körde ett rätt bra lag i alla fall.
Vilket lag?
Stockholmspolisens IF.
Fråga nummer 6, vilken var den senaste filmen du såg?
Jag såg faktiskt en film igår, Hitman, den går på bio nu, vad heter den?
Nya Hitman-filmen. Han med streckkoden i nacken, va?
Nej, alltså det är inte en serie så, utan det var en film. Aha. Ja, något med Hitman, den heter inte bara Hitman, men något med Hitman.
Var den bra då?
Jo, men det tycker jag. Den var spännande och rätt mycket skämt och komik så i den. Så att det var både kul och så satt man spänd ett par gånger.
Fråga nummer 7. Vad fick dig att söka dig till MUF en gång i tiden?
Ja, det här det är en lång historia. Morfar, som jag sa, han flydde från kommunistkontrollerade Tjeckien. Så att, vad ska man säga, antikommunistiska och liberala idéer och värderingar. Ja, men att man ska göra rätt för sig, att staten inte ska styra allt. De har alltid funnits i släkten så. Mamma däremot, jag är uppvuxen med ensamstående mamma, hon har alltid varit, nästan alltid röstat på Folkpartiet. Så att jag visste ju hyfsat tidigt att jag var, vad ska man säga, alliansorienterad. Men det var definitivt inte självklart att jag skulle bli moderat, utan jag röstade på skolvalet, eller på Folkpartiet i skolvalet 2006 blir det. Men hade inga tankar på att engagera mig i ett förbund. Men så var det en kompis i en av parallellklasserna som tyckte att jag borde engagera mig i ett politiskt ungdomsförbund. Och då hade jag precis slutat med fotboll och hockey och innebandy och allt vad det var. Så att jag spelade mest tv-spel och gjorde läxorna. Så att det kändes ändå som ett behov av att göra något mer än bara det. Och då tyckte hon då just, för jag var djupt engagerad mot att bild skulle vara ett obligatoriskt ämne. Jag hatade verkligen.
Vad är det för fel på bild?
Det är mer att jag inte kan rita eller teckna. Det här matte, ja, men man är ju bättre på matte ändå idag än vad man var i ettan.
Såklart.
Men bild, det är jag inte bättre idag. Det är streckgubbar och jag tyckte att det var orättvist att varför ska jag behöva söka in på gymnasiet på det här betyget. Så det var jag djupt upprörd över. Och precis då hade faktiskt Moderat skolungdom, som en del av MUF, en kampanj som hette Fria ämnesval, att man skulle få välja ämnen själv och välja bort ämnen man inte skulle läsa. Så det tipsade hon om, att så här, du är ju en stark bildmotståndare, att det ska vara obligatoriskt, du borde gå med i MSU och MUF. Och då tänkte jag, vad är MSU och MUF för någonting? Nej, men det är Moderaternas ungdomsbund. Och då tänkte jag, har Moderaterna, har partier ungdomsbund? Ja, men det fattar du väl. Så då gick jag hem, googlade på MUF och LUF framförallt. KDU och SUF försvann rätt snabbt. Och så valde jag faktiskt LUF så här i magen, att nej, men jag går nog med i LUF, och gick in på hemsidan, skulle precis bli medlem. Men så stod det någonstans här, kom ihåg att du även går med i Folkpartiet. Och då tänkte jag, wow, visst, jag röstade förvisso, vad blir det, året innan på Folkpartiet i skolvalet. Men jag har ju ingen aning om vad de står för egentligen. Särskilt inte i förhållande till Moderaterna. Så då började jag läsa på både om Folkpartiet och Moderaterna och kom till slut fram till att nej, men jag är nog Moderaten då. Och gick med i MUF.
Kommer vi in lite på nästa fråga här. Nummer 8, vilken fråga brinner du allra mest för?
Det har väl också pendlat lite över tid. Förut var det ju starkt skolfrågan som drev mig i mitt engagemang. Sen när man var student var det mycket bostadsfrågan, att kunna flytta hemifrån. Men nu skulle jag säga att, givet att jag bor i Kista och är uppvuxen där, att integrationsfrågan, att hur ska vi få ihop hela den här säcken och få in människor i samhället, det är det som nog driver mig absolut mest just nu.
Nu är fråga nummer 9. I det första avsnittet av 24 frågor berättade SSUs ordförande Filip Botström att han tycker du är en himla trevlig kille. Är det en ömsesidig känsla?
Det är definitivt en ömsesidig känsla. Vi brukar alltid stå innan debatter och dra lite skämt så fram och tillbaka. Ofta på varandras bekostnad. Och sen så fort livesändningen eller debatten är på, då är det snabba puckar och skarpa formuleringar mot varandra. Men vi har ofta väldigt kul inför och efter debatterna.
Ni röker ju ihop något så in i helsike i vår debatt i Almedalen. Det blir nästan så att man står och känner, är det här verkligen, hur mycket är det allvar, hur mycket är det hjärta eller vad man ska säga?
Ja, men det blir också, givet att man så här, en del debatter är ju alla ungdomsbund, men en del debatter är ju bara MUF och SSU också. Så att i Almedalen blev man ju också så trött på varandra. Att så här, jag har ju hört Filip säga de här sakerna 200 gånger, och då slängde jag ut med Filip Botström, floskelmaskinen eller något sånt. Och det kom faktiskt direkt från hjärtat, att så här, nej, nu får det fasiken vara slut med de här formuleringarna. Men det är kul, det är alltid kul att möta Filip, och han är ju otroligt skicklig debattör. Det är svårt att möta Filip.
Är det lite så att du hoppas att ni båda får en bra karriär, så att ni kan fortsätta så här battla mot varandra i framtiden också?
Ja, jag hoppas att han omvaldes ju nu som SSU-ordförande, och det var kul att han gör det. Så då vet man att man har hela valrörelsen framför sig med Filip.
Fråga nummer 10, du bor i Kista. För de som inte riktigt är insatta i Stockholms geografi, så är det ett miljonprogramsområde ganska långt ut på blå tunnelbanelinjen. Hur viktigt har det varit för din politiska utveckling att du uppväxt där?
jätteviktigt av två skäl. Delvis rent på en vad ska man säga, ambitions- och slitnivå. Och det har inte bara gällt MUF-uppdraget och MUF-uppdragen jag haft, utan det har ju hänt skolan, göra läxor, skaffa sommarjobb. Jag menar, givet att jag är uppvuxen med en ensamstående mamma som har drivit en städfirma nästan hela sitt liv, nu driver hon ett litet café, så har man ju behövt slita för att ha råd med skidresan, för att ha råd med nya kläder, för att ha råd med en ny laptop. Det har inte jag fått gratis av mamma. Så att då har man ju behövt göra läxorna, och hon har inte kunnat hjälpa mig med läxorna heller. Så att man har verkligen behövt slita och göra rätt för sig vart det än har varit. I MUF, jag har inte fått någonting serverat, utan man har ju verkligen behövt kriga till sig till det. Så delvis den delen att man har behövt slita och anstränga sig. Den andra delen handlar ju om perspektiv på saker och ting. Om ett jobbskattavdrag, det kanske för människor i andra delar av samhället och samhällsklasser innebär att det är skattesatser fram och tillbaka, och det är väl trevligt om man får in människor i jobb. Men jag har ju sett det svart på vitt att det innebär att mamma och andra av mammas kollegor har råd med nya fotbollsskor till mig, eller att vi har råd med en sommarresa under sommarlovet. Så att för mig har det, Moderaternas politik har verkligen inneburit jättemycket. Så att på det sättet har det ju definitivt förändrat mitt perspektiv.
Jag tänker, man alltså, nu kanske man inte gör det lika mycket, men förr i tiden pratade man om klassförräderi och så vidare. Det där är någonting, om man säger med din bakgrund, någonting som kan sticka i ögonen både kanske på moderater och folk till vänster. Har du upplevt någonting sånt?
Inte så mycket från Moderaternas håll. Sen ska man ju säga att MUF har ju förändrats rätt mycket de senaste 10 åren. Jag menar, när jag började engagera mig, då var det rätt mycket kostym och slips på vanliga MUF-aktiviteter på ett sätt som såklart jag absolut inte kände igen mig i. Alltså när hade jag bekanta som hade slips på sig? Ja, det var typ studentmottagning och på begravningar. Annars, så här, jag känner ingen som har kostym, eller jag kände ingen som hade kostym på jobbet till exempel, och såg inte det i Kista. Det är inte så många som går runt i kostym på där man bor. Det är såklart att på industrisidan så gör det folk det. Men så att den typen av isolerande faktorer hade kunnat förändra. Men så är ju inte MUF idag på samma sätt. Däremot från vänstersidan, det är klart att man har stått och kampanjat i Husby till exempel, som är grannförort till Kista och socioekonomiskt än mer utsatt än Kista. Där har man blivit både spottad på och kallad klassförrädare och det ena och det andra. Men ja, det får man ta om man är moderat i den typen av områden.
Fråga nummer 11. Hur bra kompis är du med Anna Kinberg Batra?
Jo, men det är klart, vi sitter ju i samma partistyrelse. Sen är det väl inte så att vi sitter och tar en pilsner på fredagar direkt. Vi är ju lite olika. Det är en viss generationsglapp också. Men det är klart, vi är ju partiaktiva och sitter i samma styrelse.
Fråga nummer 12. Moderaterna är ju just nu, det är augusti 2017, nere på ganska låga nivåer i opinionsmätningarna, och det var ett tag sedan M var över 20%. Är du orolig över den utvecklingen?
Självklart, jag är otroligt orolig. Framförallt frågan, vad kommer Moderaterna vara om 20 år? Det känns som att antingen så tar vi oss ur den här krisen, förtroendekrisen, och kommer tillbaka runt 18-20%. Och då är ändå positionen bevarad. Visst, vi har backat från valet, men positionen är kvar. Men vi skulle ju också kunna gå likt de konservativa i Danmark, att man var ett 20-25% parti och så är man nere, jag tror man i förra valet fick 3,6. Att behovet av ett moderat parti kanske är mindre när det finns både Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Så den analys.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så måste vi verkligen göra den läxan. Vad är syftet med Moderaterna? Varför finns vi överhuvudtaget i det nya politiska landskapet? Och tills vi har svaret på den frågan så tror jag att det tyvärr kommer att se rätt tufft ut.
Vad tror du själv?
Nej, men jag tror en kombination av realism, ordning och reda, att syvende och sist måste det fungera oavsett vad man tycker är det ideala samhället, att man ser verkligheten för vad det är. Ibland vågar säga riktigt obekväma sanningar för att de är helt nödvändiga. Jag brukar göra jämförelser med att vi är ju tandborstepartiet. Vi säljer ju tandborstar till barn när andra partier säljer godis. Och det är klart att det är tufft, ofta i motvind, och det är lättare att sälja godis, men det är helt nödvändigt. Så delvis tandborste, men det måste också finnas en framtidsoptimist. Det måste också finnas en positiv känsla, en modern, en nyfiken känsla hos Moderaterna. Och det är väl kanske det benet vi har stått lite för lätt på just nu. Och att man vågar vara visionär också. Jag tror att de två går att kombinera.
Känner du att du har fullt förtroende för partiledningen och Anna Kinberg Batra?
Ja, men man kan konstatera att det går väldigt dåligt, och det är klart att partiledningen och partiledaren är ytterst ansvariga för det. Så det är jag öppen med, både medialt men också på partistyrelsemöten. Men jag känner väl att just nu så finns inte riktigt de tecknen än på att man har tagit till sig av min och MUFs kritik. Så det gör väl förtroendet något begränsat, men jag hoppas att man landar in i det rätt snart.
Fråga 13. Det snackas ju väldigt mycket om tonen på sociala medier och sånt där. Att politiken blir allt hårdare och så vidare. Hur ser du på det?
Ja, verkligen. Och förut fanns ju inte den typen av medier överhuvudtaget. Då skulle man vara, var man politiskt engagerad och ville nå ut, då var det bara debattsidorna på de redaktionella eller på de klassiska tidningarna. Och nu kan man twittra ut inlägg som får, eller för en del skriva en Facebook-status som får flera tusen visningar. Det påverkar ju också tonen både åt båda hållen. Det finns ju också riktigt bra grävreportage som sker på sociala medier utan att det är någon tidning, klassisk tidning inblandad. Så att jag tror att vi får se en diversifiering av landskapet. En del är rätt tuffa och andra håller på med rätt bra grävande journalistik också.
Känner du själv att du går över gränsen ibland?
Det är klart att ett par gånger har man nog tagit något steg för långt ut på skalan. Sen måste man ju klart för sig, så algoritmerna och hur det fungerar, så måste man ju vara rätt tuff för att komma igenom bruset. Om jag bara skulle twittra, ja men kanske om och men en skattesänkning vore trevligt, det hade inte fått särskilt bra spridning. Men om jag går ut och säger nej, men nu måste vi ha en skattesänkning, annars så blir det, ja, då får man rätt mycket mer spridning på det.
Fråga 14. Gillar du skräckfilmer?
Skräck och skräck, det är spänning i filmer, det tycker jag är kul. Sen kan det vara skräck, men det kan ju också vara andra typer av filmer.
Du vill inte bli så rädd?
Ja, någon liten scen kan väl smyga sig in. Men sen så här, renodlade skräckfilmer brukar ju inte ha så mycket handling heller, utan det är bara blod och pang på. Och dockor har jag väldigt svårt för, det tycker jag är obehagligt. Alltså, då kan det bli en annan mardröm, och det vill jag undvika.
Fråga 15. Vilken är din favoritårstid?
Ja, trots jul och födelsedag i december så måste det ändå vara sommar. Det är verkligen favoritårstiden.
Fråga 16. Du har ju gjort tydligt att du vill fälla den regering som sitter nu. Exakt hur vill du att det ska gå till?
Men jag kan tycka att det är lite barnsligt att det som Alliansen håller på med nu, att spela missförtroende bingo nästan. Och delvis så ska man nu fälla tre statsråd med efter Transportstyrelsen, och det är väl rätt och riktigt på sina sätt. Men att man går på statsråd kopplat till budgeten, det tycker jag är nästan patetiskt. Utan jag menar, vi har det parlamentariska läget vi har. Jag tycker att man ska i så fall fälla riktat missförtroendevotum mot statsminister Löfven. Och sen försöka bilda en egen regering. Så att, sen får man ju i så fall se vad Sverigedemokraterna kommer rösta på. De kanske inte röstar på en alliansregering heller för den delen. Men då får ju de stå till svars mot sina väljare. Jaha, varför upprätthåller ni en socialdemokratisk regering i så fall? Det behöver inte vara konstigare än så.
Men du tycker alltså att alliansen bör rikta misstroende mot Stefan Löfven?
Det tycker jag definitivt.
Men jag tänker också... I realiteten så ser det ändå ut så att alliansen kommer ändå behöva Sverigedemokraterna för att kunna ta makten. Och om man kollar på hur det har gått för Moderaterna senaste halvåret, så verkar inte det där vara helt okomplicerat gällande vad opinionen tycker om det. Hur navigerar man genom ett sånt politiskt klimat, skulle du tro?
Nej, men jag tror att man måste skilja också på vad ligger i ordet samarbete. Tycker jag att Kent Ekeroth ska bli justitieminister? Nej, definitivt inte. Det kommer jag kämpa dag och natt för att det inte ska bli så. Tycker jag däremot att om Moderaterna eller Alliansen lägger fram egna förslag, att vi ska dra tillbaka de förslagen bara för att Sverigedemokraterna eventuellt röstar för dem? Nej, det tycker jag också är helt vansinnigt. Jag brukar göra jämförelsen med en homoäktenskap som Moderaterna och Alliansen drev igenom under förra mandatperioden. Det röstade ju Vänsterpartiet för, ett traditionellt kommunistiskt då, parti med totalitära rötter. Det var inte som att vi drog tillbaka förslaget. Nej, men nu är vi inte för det här förslaget. Så borde man ju behandla Sverigedemokraterna också. Att Moderaterna driver moderatpolitik, Alliansen driver allianspolitik. Om Sverigedemokraterna röstar för det, fine. Om de inte röstar för det, fine också. Men vi ska ju inte anpassa vår politik efter Sverigedemokraterna. Men vi ska heller inte vara rädda att driva vår egen politik på grund av Sverigedemokraterna.
Liten följdfråga till angående det här med Stefan Löfven. Är det här någonting du har yttrat med Moderaternas partiledning, att du vill att ha misstroendevotum mot statsministern?
Ja, det har ju varit MUFs linje rätt länge. Så det är ju ingen hemlighet på något sätt, och jag tror egentligen inte att det är Moderaterna som är den största bromsklossen i det, utan att det är andra allianspartier som inte vill rikta det missförtroendevotumet.
Fråga 17. I oktober 2016 valdes du till ny MUF-ordförande under kuppliknande förhållande. Hur ser du tillbaka på den tiden så här knappt ett år senare?
Nej, men det är klart att det var en på många sätt påfrestande period, och MUF har ju inte haft en sån situation, alltså att det finns två namn till förbundsordförande på väldigt, väldigt många år.
Sen början av 90-talet, va?
Exakt, sen början av 90-talet. Så det är klart att det påverkar organisationen, det påverkar alla kandidater inblandade också. Så att det var definitivt en påfrestande situation på alla möjliga sätt.
Får jag 18 lite länka till det? Har det varit svårt att styra förbundet sen du tog över?
Jag tror att det alltid kommer vara svårt att styra så stora skepp som MUF och SSU till exempel. Det finns ju politiska viljor åt alla möjliga håll. Jag menar att vara moderat, eller för den delen socialdemokrat, är ju ett väldigt brett spann. Man kan ju vara väldigt konservativ, men man kan också vara väldigt, väldigt liberal och allt däremellan. Så det är klart att det är svårt att få med sig alla på en politisk linje. Det är klart att det är svårt att hålla ihop så många medlemmar, så många engagerade vi har. Så det tror jag alltid kommer vara svårt. Och det tror jag är det svåraste med att leda ett så stort förbund. Sen så perioden efter förbundsstämman fanns det ju också såklart ett ansvar som låg på mina axlar att försöka få ihop förbundet.
Ja, för jag tänker att alla kan ju inte varit helt nöjda och glada över att du blev ordförande ändå.
Nej, definitivt inte. Och jag menar, mitt mål den senaste tiden, eller tiden sen förbundsstämman, har varit att åtminstone känna en acceptans för det som är. Sen har ju vi, om man ska vara lite självkritisk, vi har ju haft ganska starka och nedgrävda skyttegravar de senaste 10 åren åtminstone. Och det kan man inte, de kan man inte fylla igen eller gräva bort bara på några månader. Jag skulle ändå säga att sen förbundsstämman och de senaste 2 åren har vi kommit rätt långt på den vägen ändå, och att för varje månad som går så blir ändå stämningen väldigt mycket bättre.
Om man kollar på hur ungdomsförbunden såg ut, kanske framförallt i slutet av 00-talet men även början av 10-talet, så var det ju väldigt turbulent i väldigt många förbund, och det känns som att det där har lugnat ner sig lite nu. Vad tror du att det beror på?
Ja, jag kan ju bara spekulera, men från MUFs håll så tror jag att bara en sån sak att man vann valet 2006 gjorde att kostymen blev väldigt mycket större. Att okej, men att sitta i MUFs förbundsstyrelse är förvisso häftigt och det vill man göra, men man kan ju också jobba som politisk sekreterare på riksdagen eller jobba som politisk sakkunnig på regeringskansliet. Så det tror jag bidragit till att dra ner konfliktnivån. Sen tror jag också, om man ska vara helt ärlig, att stämningen i partiet och att det går så dåligt gör att man ändå håller ihop i mycket större utsträckning.
Ibland är det ju tvärtom.
Ja, ibland kan det vara tvärtom. Men jag tror att i MUF känner man ändå, i MUF så här, det sista vi behöver just nu är ju ett kärnvapenkrig internt i MUF. Och jag tror att många delar den beskrivningen ändå.
Fråga nummer 19. Hur långt är du sugen på att gå inom politiken?
Nej, jag är väldigt nöjd med att vara förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet, och jag tror att jag kommer att byta bransch när jag slutar vara det.
Är det sant? Varför det?
Nej, men jag jobbade på SCB innan och jag trivdes väldigt, väldigt bra. Det var på många sätt mitt drömjobb. Så om jag kan komma tillbaka dit eller någon annanstans som har en lite mer analytisk profil, så skulle jag vara väldigt nöjd.
Så du tänker inte fortsätta, för att du har gjort en ganska snabb karriär, du tänker inte fortsätta den då?
Så jag ser inte politik som en karriär, utan det är ju något man gör. Alltså partiet och förbundet är ju större än en själv. Det är klart att jag alltid kommer vara politiskt engagerad för idéer om äganderätt, marknadsekonomi, frihet. Det kan ju tas i uttryck på flera olika sätt, så att engagemanget kommer finnas kvar. Men jag är inte helt säker på att jag för all evinnerlig framtid kommer vara kvar som och ha som huvudsaklig sysselsättning att vara politiskt engagerad.
Intressant. Okej, fråga nu 21, scenariofråga. Får du hänga med här? En av dina bästa kompisar ska gifta sig. Du och några kompisar till honom samlas en kväll för att planera svensexan. Efter några öl får du en släng av hybris och lovar att du kan fixa så att Anna Kinberg Batra och Thomas Tobé kommer till svensexan och håller karaoke-tävling i ekivoka utklädnader. Morgonen efter vaknar du och tänker att du kanske tagit dig lite vatten över huvudet. Vad gör du?
Nu är ju Anna faktiskt väldigt musikintresserad, så det kanske faktiskt inte är helt omöjligt. Men antingen så får man väl pudla helt enkelt och krypa till korset och säga att ja, men det här var, jag kanske hade drabbats lite av hybris och be om ursäkt och försöka fixa någon annan. Eller så får man väl stå sitt kast och åtminstone prova och slänga iväg ett sms.
Vad hade du gjort då?
det beror väl lite på om man ska få Anna till Warszawa en helg, så kanske det blir svårare än att få henne till Kista. Så det beror väl lite på upplägget.
Jag tänker att det låter som att du ändå hade försökt få med Anna och Thomas.
Det hade i och för sig varit väldigt kul.
Okej, fråga nummer 21. Då har jag skrivit bunken här, och det är alltså en jättefin rosa popcornskål, och jag tror att du kan lista ut vad som kommer hända. Det är så att det finns några få lappar här, och det är väldigt intressanta och bra frågor. Ta en lapp och så väcklar du upp den och så läser du den högt och så svarar du på den helt enkelt.
Om du fick ta en fika med vem som helst, levande eller död, vem skulle det vara?
Mm. Det är du, boom.
Ja, det är en bra fråga. Vem skulle det vara? Skulle nog fika med Margaret Thatcher.
Vad skulle ni prata om då?
Ja, det beror på när hon levde, i vilket tidsspann, om det var när hon var...
Det får du också bestämma.
Ja, exakt. Nej, men det skulle väl vara under hennes regerings